Du lyssnar på en undervisning från Tornet. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och vara till vägledning i ditt liv. För mer information, gå in på tornet.be.
Då vill jag hälsa er jättevälkomna till vår undervisning här på Sigtuna bön. Och jag talar också till alla er som är med på nätet. Vi har ju inspelning och det är därför jag ser ut som en amerikansk president i en intervju med sladdar och trådar. Och det har att göra med just att vi spelar in. Så välkomna också ni på nätet. Men vi har ju haft alltså två tornetagare, och för er nu som inte kan vara med fysiskt här så är vi alltså i Mariakyrkan. Och det har inte ni hört, men vi har blivit välkomnade av en av prästerna här, Johan Marklund, som hälsade oss välkomna. Vi brukar ju vara i Salemkyrkan, men förra gången blev det lite trångt helt enkelt. Och då ringde jag kyrkoherden och sa, kan vi inte få vara i Mariakyrkan? Plats för, jag vet inte, är det 400 kanske? Om det är riktigt trångt, 400. Och vi har en välfylld, inte fylld, men en välbesökt kyrka här. Jätteroligt att ni kom hit. Och jag tror att inspelningen går bra även om det är lite ekigt här. Det var någon som frågade, kommer vi ha multimedia i Mariakyrkan? Alltså, man har haft multimedia här i 775 år. Här ser ni en fantastisk multimedia. Och ni som inte ser det nu, det är ju en fantastisk dekorerad kyrka med mycket av budskap på väggarna. Jag heter alltså Sven Almqvist, om du har kommit in här, och har förmånen att tillsammans med min fru Anna-Karin Almqvist leda Sigtuna bön. Och jag sjunger lite för kören nu, men det är du som är ny här, så träffas vi en gång i månad. Vi träffas varje vecka i Salemkyrkan, men vi träffas också en gång i månaden i det vi kallar för tornet dagar. Och tanken med det är att om du tänker dig torn, så är det högst upp Guds ords undervisning. Ordet högst, vad Gud säger till oss. Och så tänker vi oss den mellersta måningen som våra böner till honom. Och på botten så har vi gemenskap. Ungefär så är tanken runt tornet. Och då är det här undervisningspassen det viktiga. Det första vi hade i januari var fräls oss från ondo. Och så hade vi i februari anden blåser vart den vill. Och idag har vi temat tro som flyttar berg. Och det är inte lite det. Mariakyrkan flyttar man inte på, men berg kan flyttas. Så det har jag tänkt, och jag hoppas att om du har din bibel eller anteckningsblock med dig, så är det här alltså ett bibelstudie eller skriftstudie som vi tänker ha. Och jag är ju van med strålkastarljus här, men om prästerna har klarat sig med det här ljuset i 775 år, så kan jag klara mig också vid tillfälle, eller hur? Så är det. Och jag är inte prästvigd i Svenska kyrkan, men jag är det i en annan tradition. Och jag är glad att få vara här. Så kommer det in en busslands polacker, så de är jättevälkomna. Vi får dock hoppas att den helige ande får överföra budskapet. För det är ju så att det kan komma in människor. Det är en stor turistkyrka som vi fick höra här. Så återigen, välkomna till ämnet tro som flyttar berg. Och jag tänkte vi ändå skulle hålla på en liten stund här för att sen ta en kopp kaffe, och sen så tar vi pass två. Så det är två pass. Pass nummer ett och pass nummer två. Det första passet sätter jag rubriken Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Det är det första rubriken, om du nu vill anteckna. Och så. Medan den andra delen är tro som flyttar berg. Och det är lite mer hot stuff blir efter kaffet. Men det där är ju ingenting som jag har hittat på, de här rubrikerna, utan det är ju Jesus själv. Vi kommer att hålla oss i Markus, evangeliet enligt Markus. Generellt kommer vi att hålla oss dit. Egentligen, jag tycker egentligen inte om att kalla det för Markus evangeliet. Det är ju inte Matteus evangeliet, Markus evangeliet och Lukas evangeliet, Johannes. Det är ju ett evangelium. Så det blir evangelium enligt Matteus, enligt Markus, enligt Lukas. Är ni med mig? Så nu ska vi hålla oss till evangeliet enligt Markus. Och framförallt det elfte kapitlet. kommer dock att dyka in i Jesus, inte dyka in i Jesus, men vi kommer lyssna lite på Jesus och vi ska lyssna lite på Paulus också. Men i grund och botten så är det ju ett bibelstudium, och vad bör man göra på ett bibelstudium? På ett bibelstudium bör man läsa Bibeln. Det kan ni kanske, det är inte så jätteintressant vad jag tycker och tänker, men vad säger skriften egentligen? Och jag tillhör de här enkla bland folket. Jag tror att skriften har blivit oss given och är till nytta. All skrift är till nytta och undervisning för oss. Och kommer vi på såna här vissa fraser och meningar, så börjar vi fundera, men vad betyder detta? Att flytta berg? Ja, men hallå? Det där tänker jag vi ska ta lite. Jag har ägnat veckor för det här tillfället. För att just du ska få något vettigt och så vidare. Så med det sagt så tänker jag vi kunde börja ändå gå till Markus 11. Ibland är det ju så här, jag älskar, det finns, man brukar säga kyrko, vi är ju Svenska kyrkans kontext här nu. Och även om just den här samlingen inte är i Svenska kyrkans ordningar, så jag är jätteglad för att vara här. Men det finns något väldigt positivt med kyrkoårets texter. Vet ni vad det är? Det är att prästerna tvingas gå igenom ämne efter ämne efter ämne. I en fri kyrka kan det vara väldigt härligt, men det kan oftast vara pastors favorittext som av någon anledning oftast känns viktigt att predika om. Inget ont så, men det är faktiskt en fördel med det. Nackdelen skulle kunna vara att det finns områden som kanske inte kyrkor tar upp och sådär. Det är då, trots allt bara 52 veckor på ett år. Så då kan sådana här tillfällen vara väldigt bra. Oavsett om du kommer från en traditionell kontext, luthersk kontext, eller en uppvuxen som jag. Min pappa var ju en pentekostal pastor och farfar lika så. Och ändå står jag här. Det är ju fantastiskt. Gud gör stora ting. Så följ med mig till Markus 11. Då är det två sätt man kan förkunna. Man kan förkunna tematiskt och man kan förkunna expository teaching, textutläggande. Och grundläggande tror jag att det mest bästa sättet att jobba med Bibeln är textutläggande. Alltså att man lägger ut den text som har blivit oss given. Sen kan vi ibland ha teman där vi hoppar lite från olika perspektiv på samma ämne. Så det har med tro att göra. Men vi har fått det här Markus 11. Och det jag har ägnat tid åt faktiskt den här veckorna bakåt. För jag har undervisat många gånger om just den här texten. Det är mycket äldre än du tror. Är det okej med lite glimten i ögat? Fast vi är en eller hur? Ni vet, ni som har hört mig förut vet att det lätt blir så. Men alltså, kan det finnas en betydelse i när Jesus säger de här märkliga orden? Att, som han säger i Markus 11, vi kan bara läsa den där versen som är så, hur ska vi ta till oss detta? Eller ska vi ägna ett par timmar åt att förklara att det betyder inte det det står? Eller hur ska vi tänka? Och vi läser från vers 23. Markus 11. Jesus säger: jag säger er sanningen. Om någon säger till det här berget, lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det han säger ska ske, så kommer det att ske för honom. Vad menar Jesus? Hur ska vi se den här texten? Efter kaffet. För ibland är det så här, om man kommer för nära någonting, så kan ju till och med en tändsticksask skymma solen. Då måste man få perspektiv. Tändsticksasken måste zoomas ut. Du måste zoomas bort och säga, aha, nu vet jag. Det finns en tändsticksask, men den måste sättas i proportion. Är ni med mig i tanken? Och då kan man ju börja med att zooma ut hela kapitlet. Och nu är vi på bibelstudium. Och du har en maratonlöpare framför dig. Dock inte fysiskt tyvärr, men maratons bibellärare framför dig. Låt oss zooma upp och så läser vi ifrån vers 1. Nu vet du, när det gäller kapitelindelningen så var det faktiskt först på 1200-talet efter Kristus som kapitelindelningen kom. Och versindelningen kom 1550 efter Kristus. Dock är det ju en liten hjälp för oss att ha kapitelindelning. Och det finns ju viss tanke med det också. Så jag tycker det är bra. Vi kan börja med 11 kapitlets första vers. Känns det bra tempo så här? En del säger till mig efteråt ibland, Sven, du har så bråttom. Då brukar jag säga, Jesus kommer snart tillbaka. Och jag vill inte förbereda mig onöda. Men första versen nu då. Då är det så här, den första 11 verserna handlar om Jesu triumfintåg i Jerusalem. Vi läser faktiskt texten. När de närmade sig Jerusalem och var nära Betfage och Betania vid Olivberget sände han iväg 2 av sina lärjungar och sa till dem: gå in i byn där framför er, så snart ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led hit det. Och om någon frågar er varför ni gör så, så ska ni svara, Herren behöver det. Och han skickade strax hit det igen. De gav sig iväg och fann ett åsneföl ute på gatan bundet vid en port och de lossade det. Några av dem som stod där sa till dem, vad gör ni? Tar ni loss fölet? Lärjungarna svarade dem, Jesus har sagt, som Jesus hade sagt, och man lät dem gå. De ledde fölet till Jesus och la sina mantlar på det. Och han satt upp. Många beredde ut sina mantlar på vägen. Och andra strödde kvistar som de skar ute på fälten. Och de som gick före och de som följde efter ropade, Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignad är vår fader Davids rike som kommer. Hosianna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och in på tempelplatsen. Han såg sig omkring överallt och eftersom timmen redan var sen gick han ut till Betania med de 12. Här har vi det första stycket. Vad är det som det handlar om här? Det här är ju det vi kan kalla för triumftåget. När den väntande Messias äntligen kom. Ni vet ju, och jag sjunger ju för kören, att Gud utvalde det judiska folket, Abraham, Isak och Jakobs Gud. Han utvalde Jakob och Jakobs 12 söner för att uppenbara, vem är den osynlige guden? Vem är han? I detta folk hade Gud i sin stora metaberättelse, i sin stora frälsningsplan tänkt, jag ska själv kliva in i min egen pjäs. Jag ska själv kliva in i historien. Jag ska göra det i det här folket. Därför är judarna speciella. De var bärare av uppenbarelsen. Varför valde han judarna? Ingen aning. Hade han valt samerna hade vi sagt, varför valde han samerna? Vilken han än väljer så kan man ju säga, varför valde han det? Men som sagt, Gud väljer väl vad han vill. Har ni hört om mannen som fick 2 slipsar av sin svärmor? Och på festen, julfesten, tänkte jag, ta väl på mig en av dem. Vet du vad svärmor var när han såg honom? Alltså, den andra dög inte. Vad man än väljer så blir det fel. Han valde judarna, var de bäst och störst och vackrast? Nej, de var inte störst, bäst och vackrast. Han valde dock detta folk. För han hade fått, det ingick i Guds plan. Men judarna fick inte uppenbarelsen för att de skulle behålla det för sig själva. Utan i det judiska folket skulle ljuset över hela världen, alla vi vikingar. Och nu sammanfattar jag med vikingar, fanns ju folk här innan vikingarna. När Olof Skötkonung kom till den här byn, platsen, 1008 och etablerade sitt kungadöme här, var Sverige hedniskt. I Uppsala, där offrade man inte djur, där offrade man människor delvis. Men vi skulle få del av det judarna blev utvalda för. Är ni med mig? Det var Guds tanke, men han valde ut dem. De är utvalda, men inte för sin egen skull. För världens skull. Frälsningen kommer nämligen från judarna. Okej. Men då hade Gud genom profeterna i de gamla testamentliga texterna sagt, jag ska komma. Och till exempel så kan vi ju då bara gå till Zakaria 9. Har ni varit i Zakaria någon gång? Zakaria 9, nu har jag små lappar så jag hittade före er. I Zakaria 9 så säger han i den 9:e versen, till exempel, är ni med mig? Så står det så här i Zakaria 9, vers 9. Fröjda dig, stort dotter Sion. Jubla du, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Jag ska ta bort vagnarna i Efraim, hästarna i Jerusalem. Siriens bågar ska bort. Och han ska tala frid till vikingarna, hedna folken. Halleluja. Det får man säga i Maria kyrka. Man får säga halleluja. Oj, blir de inte chockade? Nej, de har sagt halleluja långt före dig. Jag sa till en härlig pingstvän en gång, kyrkan började inte med Levi Petrus. Och han blev helt chockad. Nej, jag skojar. Hans välde ska nå från hav till hav och från flod till jordens ändar. Korpelombro. Det är förutsagt att denna man, denna messias, kungen, han ämnar inte att bara syssla med det judiska. Han ska ut i världen. Är ni med mig? Och nu kommer han i Markus 11. Han som kommer i Herren Sebaots namn. Han som kommer med Davids rike. Davids rike. Och jag hinner ju inte, vi har ju bara ett par timmar på oss här. Men det är ju oerhört fascinerande. I det judiska tänket väntade man på Guds rikets landande. Med kungen kom riket. Men han kom ödmjuk. För det var förutsagt. Så nu ser vi det i den här första texten. Okej. Okay. Och så händer en märklig sak. Och det är det som är temat för den här dagen. Så står det så här. När de då, vers 12. Efter vers 11 kommer vers 12. När de dagen därpå gick från Betania, blev han hungrig. Messias blev hungrig. Han var ju en sann människa. På långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad. Och han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han inget annat än blad. För fikonens tid var inte inne. Jesus sa till trädet, aldrig mer ska någon äta frukt från dig. Hans lärjungar hörde det. Vad är det här? Vad händer nu? Börjar han prata med träd nu? Det här är en profetisk handling där Messias nu förbereder. Tempeltillbedjans tid är snart över på grund av ledarnas synd. Vet ni om att det finns tre träd i Bibeln, i Nya Testamentet. Tre träd som beskriver Israel. Det är tre träd som på ett speciellt sätt har i beskrivning om det. Och jag kan bara nämna det kort här nu, eller kort och kort. Kort. Vi har vinstocken. Vinstocken. Vi har olivträdet. Och vi har fikonträdet. Vi gojims. Vet ni vad gojim är? Det är det hebreiska ordet för vi hedningar. Det har inte att göra med vår livsstil nu, utan i relation till judarna. Vi som är gojim, vi som är hedna folken, vi får del av två träd. Vi får del av vinstocken och olivträdet. Men inte fikonträdet. Har du hört det någon gång? Vinträdet är till exempel Johannes 15. Det är Israels andliga välsignelse. Och jag kan bara nämna för dig som vill kanske läsa om det. Jag tar inte tid att läsa, men jag kan nämna det. Psalm 80, vers 9 till exempel. Där ju Israel beskrivs som en vinstock. Vad säger Jesus? Var gren i mig som ej bär frukt. Vi är inympade i vinstocken. Vi får del av judarnas andliga välsignelse. Också vi får tillbe den levande guden. Fast vi inte var utvalda från början. Halleluja. Oljan, eller olivträdet, som ni till exempel kan läsa om i Hosea 14, 6 och 7 sen. Det handlar om Israels välsignelse. Det andra var den andliga välsignelsen. Det är Israels välsignelse. Oljan står för välsignelse. Hälsa och välgång och materiella ting också. Och vad säger Paulus till exempel i Romarbrevet 11? Nu är vi i en lutherkyrka, så nu går vi till Romarbrevet 11. Här tycker man om Romarbrevet väldigt mycket. Och det är ju härligt. Ta till exempel i Romarbrevet 11. Så står det från 17:e versen. Då står det så här. Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är ett vild olivträd, olivkvist, har blivit inympat bland dem, Romarbrevet 11, vers 17, och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig, så ska du veta, det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Vi är inympade i olivträdet. Vi kan få del av den välsignelse som Guds utvalda folk har fått. Fascinerande. Näringsrika rot. Vad är roten? Det är patriarkerna. De utvalda. Olivträdet. Vi är vilda olivträd. Ni skulle sett vad våra förfäder höll på med. Det är jättevilda. Men vi är inympade i olivträdet tack vare Messias. Tack vare Jesus. Och nu kommer jag ju inte att komma in på eskatologi här. Då vet jag inte om jag kan vara här i lokalen. Men faktum är att ser man till evangeliet, då är judarna fiender. De tror ju inte på Jesus. Men ser man till fäderna, är de hans älskade. Orkar ni med Luther och Romarbrevet, eller Paulus? Luther har behövde läsa mer av det, tror jag. Okej. Men fikonträdet är ingenting. Står ingenting om att vi är inympade i fikon. Fikonträdet verkar vara ett träd kopplat till det som ändå är det judiska folket allena. Nu kommer en förbannelse över hur ledarna har gjort och förvaltat uppenbarelsen. Jesus talar till. Okej, kan ni ha det här i bakgrunden nu? Orkar vi det här? Så här kan man ju läsa Bibeln också, eller hur? Gå till Markus 11. Det är vad fort det går att läsa Bibeln. Så min poäng nu är, nu håller Messias på att göra någonting som kommer att förändra det sätt vi tillber den levande guden. För nästa stycke, det är nu är det piskning på gång. Gör en liten kort bara dykning till Johannes 4. Bara gör en kort dykning till evangeliet enligt Johannes. Det fjärde kapitlet. Och det är Jesus som talar, så vi kan vara helt trygga. Vad säger Jesus om tillbedjan? Ja, men det är väl på judarnas berg och templet vi ska tillbe den levande Gud. Och så har det har ju Gud bestämt. Ja, men vad säger Messias? Johannes 4, vers 19. Han talar med den så kallade samariska kvinnan. Är ni med mig? Bibelstudium, vi läser Bibeln. Kvinna, sade Herre, jag förstår att du är en profet, Jesus, jag förstår det. Våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig, kvinna. Det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner till. Vi tillber vad vi känner. Eftersom frälsningen kommer från judarna. Här har vi det. Men det kommer en tid. Och den är redan här. Varför är det? För jag är här. Kungen är här. När sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Lyssna nu. Gud söker inte tillbedjan. Han söker tillbedjare. Och nu säger han, ni judar har fått av mig ett uppdrag att förvalta mitt ord över hela världen. Men vad håller ni på med, säger Messias. Orkar ni höra det här?
Ja.
En ny tid kommer. Vad ska vi göra, pastorn? Vi ska läsa Bibeln. Skynda dig. Jag skyndar mig. Vers 15. De kom fram till Jerusalem. Och Jesus gick in på tempelplatsen. Vet du vad tempelplatsen är? Bibelforskarna tror att det här är hedningarnas förgård. Där hedningarna, för hedningarna fick komma till templet. Men deras mynt och deras offerdjur måste gå igenom en ritual. För man fick inte ha bild på mynt och så vidare. Och så vidare. Jag går inte in på detaljer. Man gick in på tempelplatsen och började, vad gjorde Jesus? Började han tala och sjunga lovsång? Nej. Han började driva ut dem som sålde och köpte i templet. Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar. Och han tillät inte att man bar något över tempelplatsen. Och han undervisade dem och sa, står det inte skrivet? Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Men det han egentligen säger, men ni hindrar dem att komma hit. Är ni med? Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Vad är rövare för någonting? Rövare är den som stjäl. Näste är någon som, det håller på att ske hela tiden. Nu rensar jag. Förstår vi i ett nytestamentligt och historiskt perspektiv, det han gör är att han förbereder det som sedan beskrivs i det 13:e kapitlet. Han säger, det här templet kommer inte att stå kvar. Inte en sten kommer finnas kvar. Förstår ni hur chockerande det var för de judarna? Vi fattar nog inte det, vi hedningar här uppe. Det är väl inte så märkvärdigt, det har skrivits många hus. Nej. Och du kan läsa det sen i Markus 13, där Jesus säger, när Jesus gick upp på tempelplatsen, sa en av hans lärjungar, mästare, se vilka stenar och vilket byggnadsverk. Jesus sa till honom, ser du dessa stora stenbyggnader? Här ska inte lämnas sten på sten, allt ska rivas ner. År 70, ett par decennier efteråt, tågade general Titus in. Och han hade fått starka förbud. Ni får inte bränna Jerusalem. Ni får absolut inte riva Herodes tempel. Alltså det här templet. Men det gick inte. Judarna gjorde så enormt motstånd. Så general Titus, som sen blev kejsare, kunde inte hålla sina soldater. Det slutade med en fullkomlig slakt. Och egentligen skulle det vara otroligt intressant att läsa historiet tillsammans. För Gud hade varnat de kristna innan. De hade flytt ett par år innan till Petra. Men det är en annan sak. Jesus föregår detta. Han rensar undan och säger, ni har gjort det här till ett rövarnäste. Ni har inte gjort det ni har blivit befallda att göra. Visst är det intressant? Följ med mig till Jesaja 56. Jesaja är lätt att hitta. Jesaja 56. Och så läser vi från den sjätte versen. Det är oerhört. Jesaja är den mest citerade av alla gammaltestamentliga profeter. Han citeras över 50 gånger. Han är oerhört, oerhört fascinerande. Så säger han till exempel så här, tror jag, av den helige ande inspirerad. Vers 6. Jesaja 56, vers 6. De främlingar som sluter sig till Herren. De främlingar som sluter sig till Herren och vill tjäna honom och älska Herrens namn och vara hans tjänare, alla som tar vara på sabbaten och inte ohelgar den, som håller fast vid mitt förbund, de ska jag föra till mitt heliga berg och ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer ska tas emot på mitt altare, för mitt hus ska kallas ett bönens hus. För alla folk. Så säger Herren, och hebreiskan säger faktiskt här, Nehum Adonai Yahweh. Det, och hebreerna säger att det betyder ett extremt understrykande. Så säger Herren Gud, han som samlar Israels fördina. Ännu fler ska jag samla till honom, till hans församling, Messias församling. Seth Erlandsson är en professor, teologidoktor, som har, han doktorerade i Jesaja 1979 och håller på att forska fortfarande i Jesaja. Läs hans böcker om Jesaja. Oj, oj, oj. Så Messias församling, vet ni vad vi tillhör? Vi tillhör Messias församling. Och mitt hus ska vara ett bönens hus. Och här visar Jesus att det går till en viss punkt att om vi som ledare står i vägen för ett bönehus, så kommer en punkt när jag kommer rensa mitt hus. För ni ska göra ett hus som ska vara ett hus för alla folk att tillbe. Jesus blev, Messias blev hungrig. Hur mättas Gud? Lovsång och tillbedjan. Det är det han söker. Jag söker inte era slaktoffer, era högtider. Det är vämjeligt för mig, säger han vid ett tillfälle. Jag vill ha tillbedjan och barmhärtighet. Okej. Okay. Ja, men när kommer du till det här berget som ska vänta nu? Okej. Okay. Så det här följer vi i texten och ser vilken fascinerande. Då står det så här. Men vad händer? Vad gör vi? Vi läser vidare. Vers 18. Tänk så mycket det står egentligen i Bibeln om vi stannar till lite. Har du varit med om någon gång när du läser en text? Och så säger oj, jag ser någonting jag aldrig sett förut. Har ni varit med om det någon gång? Ändå har jag läst det 100 gånger. Jag ska berätta en sak som jag inte sett efter kaffet. Jag har läst det, jag tror inte jag överdriver om jag säger att jag har läst det 500 gånger. Jag har aldrig sett det. Så du får inte missa det där. Nu binder du oss. Oj, förlåt. Jag binder dig med ord. Det får man inte göra. Jo, det kanske man får göra. Lyssna. Vers 18. Översteprästerna och de skriftlärda hörde det. Alltså Jesus sa det, mitt hus ska kallas ett bönens hus. Och de försökte finna ett sätt att röja honom i vägen. De var rädda för honom. De var rädda för Jesus. Ödmjukt ridande på en åsna. Ingen armé. Inte ens en vit häst. De var rädda för honom. Eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det sedan blev kväll lämnade han staden. Lyssna nu. Felaktiga religiösa ordningar där vi binder människor är rädda för den som kommer i Herrens namn. Vi ska väl inte vara rädda, för vi ska ha respekt och vakta Guds församlingar mot rövare, självklart. Men min vän, de var rädda för sin Messias. Är inte det märkligt? Folket var överväldigande. Maktens människor och religionens människor var rädda för Messias. hela templet, allting. Tänk dig, det här är ju nästan ett litet uttryck för det tempel som vi talar om här. Det var enormt. Man tror att det var 20 000 avskilda lovsångare. Det är du, Ida. Inte, alltså, de kom i olika lager. Det var enorm tillbedja. Vad tillbad de för? Vad höll de på med offer för? För att Messias skulle komma. Och en gång kommer Messias in i en 12-årig pojkes kropp och sätter sig ner. Och de förstod inte, det är för den här pojkens skull vi har det här templet. Och han sitter där och talar med prästerna och översteprästerna. Och de var för, vad är det för pojke? Det är Messias. Vilka såg det? Profeterna och bedjarna. Hanna och Simeon i templet. Bedjarna såg före prästerna. Profeterna såg före teologerna. Visst är det fascinerande? De såg det. Men det är ju Messias. Nu ska jag flytta hem. Och då var han ju ett barn. Maria kom ju, och Josef kom ju med Jesus som ett barn. När han var 8 år skulle han ju omskäras. 8 dagar gamla. Okej. Okay. Så nu har vi läst texten där vi ser hur alltså Jesus gör en enorm handling här. Teologerna tror att han kanske rensade templet mer än en gång faktiskt. Det var ju det gigantiska templet. Men här var i så fall i inledningen av sin tjänst där han gör en symbolisk handling. Sen kommer 5 verser som jag, alla gånger jag undervisar om det här, jag hoppar över det här jag sagt nu. Jag hoppar rätt in i de 5 verserna. Kasta berg i havet. Ibland tänker jag, vi ska bli straffade för allt vi har sagt. Åh, kära Jesus. Jag behöver mycket nåd. Min fru säger mindre, men sammanfattigt mera kanske. Men vi ska ta 5 verser. Men inte nu. Vi behöver kaffe först. Så vi hoppar över de här 5 verserna. För det börjar med när de tidigt nästa morgon gick förbi fikonträdet. Ser ni? Såg de att det hade vissnat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa, Rabbi, ser du fikonträdet som du förbannade? Det har vissnat. Och så börjar Jesus undervisa på ett sätt som... Paus. Okej? Okay. Hoppar vi över det. Vi gör som många gör, klipper bort saker i Bibeln som är jobbiga. Så har man fisknät och läser på. Och så läser vi från vers 27. Mår ni bra? Tänk på att det har suttit folk ungefär i din bänk i 100-tals år innan. Vers 27. Det är så gött att ha bibelstudium, tycker ni inte det? Det är så enkelt. Vi bara läser Bibeln och pratar lite. De kom in i Jerusalem igen. Och när Jesus gick omkring på tempelplatsen kom överste prästerna och de skriftlärda och de äldste, 3 stycken av kategorier, överste prästerna som blev en släkt, vilket egentligen var motskriften själv, och så var det prästerna och så var det de skriftlärda, 3 olika grupper. Jag går inte in på det nu, det är intressant i sig, men den religiösa eller andliga eliten, de som hade makt på sanningen om du så vill, och frågade, och så frågade de Jesus någonting väldigt på sätt och vis intressant. De säger så här: vad har du för fullmakt att göra det här? Alltså, vad har du, ska säga att inspelningen funkar? Det gör den. Det gör den. Annars hade jag behövt ta om allting. Vad har du för makt och fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten att göra det här? Vad har du för auktoritet? I vems namn gör du det här? Jesus svarade dem. Jag vill fråga er, han är, alltså Jesus. Alltså han skulle bli svensk statsminister. Alltså. Jag vill fråga er en sak. Svara mig. Så ska jag säga er vad jag har för fullmakt att göra det här. Johannes dop. Var det från himlen eller från människor? Svara mig. Hans kusin, Johannes döparen. De samrådde med varandra. Säger vi från himlen, så säger han, men varför trodde ni inte på honom då? Men kan vi säga från människor? Det vågar de inte för folket eftersom alla ansåg att Johannes verkligen var en profet. Så de svarade Jesus, vi vet inte. Jesus sa till dem, då säger inte heller jag till er vad jag har för fullmakt att göra det här. Åh, vilken hund. Alltså, kom inte i debatt, Sara. Kom inte i debatt med Jesus alltså. Du blir matt direkt. Spela inte schack med Gud. Du blir matt. Han visste att det var på grund av feget. Han visste. Tänk så många gånger. En gång hade jag en bibel. Jag skrev ett Q, question. Alla gånger Jesus frågar. Hela, alltså Q, varenda sida. Massor. Han ställer, vad pratade de om på vägen hit? Man hade pratat om vem som var störst. Vad säger människosonen? Vad säger människorna att människosonen är? Alltså, han ställer massor med, det är en pedagogik Jesus har. Så han avslöjar människors hjärtan genom att ställa en fråga. Det är oerhört. Får man använda ordet coolt? Jag tror ingen av prästen här gör, men jag gör det. Alltså, jo, det gör de. Alltså, Andreas i alla fall. Men alltså, det är coolt. Han avslöjar med en distinkt fråga. Och så slutar det då. Då säger inte heller jag er vad ni har för fullmakt att göra. Okej, lyssna nu. Det vi ska prata om nu i nästa pass. It's all about him. Det allt handlar om Jesus Kristus. Kristus alena. Nåden alena, tron alena. Halleluja. Det handlar om Jesus. Vad har ni för... Vad har du för fullmakt att göra detta? Så jag tänkte så här, en liten stund till innan vi tar en liten paus. Vi har hållit på en timme nu. Lyssna. Följ med mig till, vi håller oss i Markus i stort sett. Markus 1. Den där Jesuskungen. Vi behöver tala till svenska folket om Jesus. Lyssna nu, om någon spelar Beethoven dåligt, innebär det, alltså någon spelar Beethoven dåligt, beror det på att Beethoven är dålig? Nej. Vi kristna spelar ibland Kristus väldigt falskt. Men Kristus, det förändrar ju inte Kristus. Så om vi pekar på kyrkor och pastorer och präster som faller eller gör fel, alltså, då vill man inte lyssna på den melodin. Men varför går du till dåliga musiker? Gå till Beethoven. Gå till Kristus. Svensson behöver höra Kristus, Jesus. Vet du vad många svensk i Sverige gör? De förkastar en karikatyr av Jesus. Jag hade också förkastat honom om jag inte själv hade fått höra om honom. Men när man möter honom själv, är ni med mig? Då är det skillnad. Så, följ mig till Markus 1. Markus, det första kapitlet. Och så ska vi se bara vem vi talar om här. Markus 1. Och så står det så här. Markus 1. Och så kan vi läsa ifrån vers 21 och 22. De kom till Kapernaum. Och på sabbaten gick han genast till synagogan och undervisade. Folk blev överväldigade av hans lära. För han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. Det vill säga, Kristus, Jesus, när han talade, men vilken tyngd. Han skrek inte, jag tror inte han skrek mera. Tror ni han skrek mera? Eller hoppade mera? Eller betedde sig konstigt? Alltså, jag tror inte det. Men när han talade, bang, bang, bang. Fortsätt. Det är auktoritet. Det handlar om Kristus. Det handlar om vad Gud har lagt sin hand över. Och folket över. Nu fattar vi vad det handlar om. Det betyder inte att vi inte kan ha ritualer och ordningen. Det säger jag, vi har inga ritualer. Du, i det bönecenter vi har vi massa ritualer. Det blir alltid någon form av ritual. Vad du än gör, allt du gör två gånger är ju ritual. Så det handlar inte om det. Det handlar om att vi som ska företräda Kristus, att vi spelar lite bättre Beethoven. Att man säger, du spelar fel lite, men det var någonting i din melodi. Vem kan ha lärt dig spela? Han hette Kristus. Kan jag också få lära mig spela Beethoven? Han undervisade med auktoritet. Det andra Kristus gjorde i Markus 1 och 23. Vi är ju i Markus 1 och 23. Och vi kan läsa från 23 här. Mår ni bra? Mm. Härligt. Markus 1 och 23. Så står det så här. Nu fanns det i deras synagoga en man som med en oren ande. Och som skrek, vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är. Guds helige. Det är ju rätt intressant. Jag sa att profeterna visste och bedjarna vet. Det finns en kategori till som visste vem Jesus var. Demonerna. Men vi ska dock inte identifiera oss med dem. De visste. Men Jesus talade strängt till anden. Tig och får ut ur honom. Den orena anden ryckte och mannen och skrek högt och får ut ur mannen. Alla blev förskräckta och frågade varandra, men vad är detta? En ny lärare med sådan makt. Till och med de onda andarna, orena andarna befaller han och de lyder honom. Och ryktet om honom spred sig genast överallt i hela Galileen. Inte en enda PR-konsult. Alltså, det handlar om Jesus som undervisar med auktoritet. Och där man märker att den osynliga världen, som verkligen är en lika stor reell verklighet som den dimension vi lever i nu, den fysiska synliga vi ser, som vi ser. Jag har pratat ganska mycket med människor som har sysslat med droger och så. Och när man pratar med människor som har sysslat med tunga droger och så frågar man dem, tror du att det finns onda andar? Ja, det vet jag redan. Jag pratade med en kvinna som sa, heroin är en kvinnlig demon. Hon berättar för mig saker som, what? Alltså, jag är oerhört dålig insatt i de olika narkotiska medlen. Men jag har förstått att det finns krafter bakom. Det finns också kemiska förklaringar säkert på att, men det finns någonting mer. Den här andliga världen, vi har ju delvis talat om, och bön är ju en viss förståelse runt detta. Kommer vi till Afrika, vi har några missionärer med som ska till Afrika, vi bad här uppe, ska till Sydsudan. Jag och min fru satt med ett pastorspar här i veckan som har jobbat vid flyktingläger. Där de berättar hur det kan komma horder av inspirerade av droger och olika typer av häxdoktorer går in och gör sådana saker med barn och kvinnor. Så jag kan inte ens beskriva dem i en kyrka. Alltså det är omänskliga beteenden. Det går inte att förklara vettigt. Det är inte vettigt. Hur man hugger av vissa kroppsdelar och så vidare. Det är som att det finns någonting mörkt i människan som är skadat. Och då har Bibeln en beskrivningsmodell som kallas för en andlig värld. Och här verkar som att Jesus verkar ha auktoritet i den världen. Tro mig, du kan tala ut en politikers namn, det händer ingenting. Men Jesus, han hade auktoritet i sin undervisning. Han hade auktoritet där människor som var plågade av mörka krafter kom hade behov. Det var inte bara ord och religiösa fraser. Det var kraft. Varför kom alla människor till Jesus, tror ni, med behov? Ja, men det var kraft, inte bara ord. I Markus 1 och 29, vi bara läser Markus. Markus var ju förmodligen kopplad till aposteln Petrus. Och bibelforskarna menar att han inte var den bästa i nytestamentlig grekiska. Nej, men budskapet är bra. Hebreerbrevets författare verkar vara duktigare i nytestamentlig grekiska, men det är inte bokstaven som frälser oss, det är budskapet. Men det här måste vi lära oss. Vi har ju en tonettag där vi ska tala om Bibelns ofelbara budskap. Evangeliet är sant, även om det skulle vara felstavat. Om jag skulle skriva ett kärleksbrev till min fru, nu stammar jag inte, om jag skulle stamma. Och så skriver jag stammande och så säger jag till min fru, jag älskade dig. Då stavar jag fel. Men budskapet är sant. Eller hur? Det var någon som jag har hittat ett stavfel i Bibeln. Alltså är Bibeln inte ofelbar. Nej, då, budskapet är sant. Hänger ni med? Vi måste förstå hur vi ska tro på budskapet. Så att vi inte blir felaktiga åt något hörn. Så tror jag i alla fall. Okej? Okay? Jesus gjorde någonting mer. Vers 29. Det är alldeles strax kaffe. Så snart de kom ut ur synagogan gick de till Simons och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg sjuk i feber. Och de talade genast med Jesus om henne. Då gick han fram och tog hennes hand och reste henne upp. Febern släppte och hon betjänade den. Det är rätt häftigt. Han älskar sin svärmor. Det var bra. På kvällen när solen hade gått ner kom han till honom med alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför dörren och han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många onda andar. Men han tillät dem inte att tala eftersom de visste vem han var. Han ville inte för tidigt sprida budskapet. Fascinerande. Han botade sjuka. Här någonstans behöver vi återerövra en sund och radikal syn på detta. Orkar ni höra detta? Att vi ber för sjuka. Många, även historiska kyrkor i många sammanhang har gudstjänster där man ber regelbundet för sjuka. Det tror jag vi ska återerövra. Jag talar generellt, vi behöver göra det. Okej. Okay. Jag går in här nu för landning alldeles strax. Jag vill bara visa att Jesus, han hade auktoritet i sin undervisning, i sin bön för bundna människor. Han förmedlade kraft på ett sätt som är häpnadsväckande faktiskt. Om vi läser texten här. Och så gjorde han någonting som är väldigt märkligt. Om man inte är den han säger sig vara. Markus 2. För dig som skriver så är det Markus 2. Så står det så här. Vi kan läsa det sammanhanget, ni känner igen det. Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma samlade sig många. Så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han förkunnade, vad förkunnade han ordet för dem? Då kom en man till honom med en förlama som bars av fyra män. Det för folkmassan skulle inte kunde komma fram till honom, till Jesus, tog de bort taket över platsen där han var. Det gjorde man en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro, inte mannen. Han var svag, men han såg deras tro och sa till den lame, mina barn, dina synder är förlåtna. Nu satt det några skriftlärda och tänkte sina hjärtan, varför talar han så? Han hädar. Vem kan förlåta synder utom Gud? Och om Jesus förlät synder, vad betyder då det? Att Jesus är Gud. Han är den osynliga Gudens avbild. Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig och han sa till dem, varför tänker ni så i era hjärtan? Vad är lättast att säga till den lame, dina synder är förlåtna, eller att säga, res dig och ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människor som har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig, och nu talar han till den lame, res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste sig mannen upp genast och tog sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad. Och prisade Gud och sa, vi har aldrig sett något liknande. Tänk om vi skulle kunna få börja se mer av sådana ting. Då får vi problem till och med Maria kyrkan tror jag. Alltså platsmässigt. Alltså om det genuint skulle kunna hända lite mer. Eller har Gud blivit trött med åren kanske? Eller vet vi mer nu än vad de vet? Nu ställer jag jättemånga frågor. Eller finns det någon väg där vi kan börja på en vandring att komma lite mer in i rikets krafter? Efter kaffet kanske vi kan ta lite i det. Så, det sista. Markus 11. Det sista vi säger nu då är att vad har du för fullmakt att göra detta? Vem tror du att du är? Förkunnade med auktoritet. Bröt mörka krafter över människor. Förmedlade hälsa och läkedom till sjuka kroppar. Förlät synder. Vem tror du att du är? Alla springer, hela världen springer efter honom. Ingen springer efter mig. Ingen springer efter mig, kanske de tänkte. Och det sista han gör nu då, det här. Han river templet. Han river ju inte bokstavligen templet, men han förutsäger templets rivande. Och att en ny gudstjänstordning nu kommer. För alla folks skull. Och nu kan vi läsa två texter till slut här. Jag lovar, det är två sista bibelorden nu. Ni är tränade martyrer. Och med lite kaffe i kroppen ska vi in sen i fem verser till. Det blir bara fem verser till efter det. Matteus 26. Ni vet ju att när Jesus stod inför korsfästelse så går han ju igenom olika rättegångar så att säga. Och då säger till exempel vid ett tillfälle ju Matteus 26, vers 59. Överste prästerna, Matteus 26, vers 59. Överste prästerna och hela stora rådet försökte få fram ett falskt vittne mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men de fann inget. Alltså inte ens falska vittnen. Trots att många falska vittnen trädde fram. Till sist kom det fram två män som sa: han har sagt, jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen på tre dagar. Och det sa han ju om sin kropp, det vet ni. Men det finns en viss sanning i det, för han sa ju faktiskt så. Då reste sig överste prästen och frågade: svara du honom, svarar du inte på vad de vittnar mot dig? Lyssna nu, vilken auktoritet. Men Jesus var tyst. Hur många av oss skulle vara tysta och bli falskt anklagade? Alltså jag hade inte ens... Alltså om Sara eller någon annan hade anklagat... Alltså du hinner inte ens få punkten. Jag hade attackerat tillbaka. Jesus var tyst. Han var tyst. För han visste någonting mer. Han visste... Kanske visste han att vi 2020 år senare skulle stå i ett tempel som heter Mariakyrkan och tala om honom. Han ville ha med dig. Han ville mättas av din tillbedjan. Om inte det som nu ska ske sker, kommer inte hedningarna, kommer mitt hus inte vara ett bönhus för alla folk. Och det är det jag vill. Vi ska gå faktiskt till Hebreerbrevets författare också. Och det är det sista nu då, som jag lovade. Hebreerbrevet. Och vi vet ju inte vem som har skrivit det, men Hebreerbrevet 9. Mår ni bra? Hebreerbrevet 9. När jag var ung, för många år sedan, så hade jag en pappa som var... Jag hade en farfar som var bibellärare. Och jag minns, jag har ett minne, jag har funderat på gammal, jag kanske är 9 år, 10 år gammal. Jag är hemma, vi sitter hemma, och när pappa var pastor och farfar också. Och när de hade sina kampanjer så hade de en massa pastorer och bibellärare. Så hela huset var fullt av kavajer och slips och vita skjortor. Och Sonja, min mamma, kokade kaffe, det var ju så på den tiden. Och fortfarande till och med skulle jag säga, men mamma kokar fortfarande kaffe. Men i alla fall... Och farfar började undervisa om uppenbarelseboken. Där sitter jag som 9-årig och säger: jag ska bli som farfar när jag blir stor. Han kunde öppna skriften så att, alltså, kaffet blev kallt. Det är härligt. Eller hur? Hebreerbrevet 9. Men inte ens farfar tror jag visste vem som skrivit i brevbrevet. Hebreerbrevet 9. Det första förbundet hade sina regler för gudstjänsten och sin jordiska helgedom. Ett tabernakel, ytterst sett var det ju det här tältkyrkan som sen blev tempel. Ett tabernakel inreddes med ett första rum som kallas det heliga. Där stod ljusstaken och bordet med skådebröden. Bortom det andra förhänget fanns ett rum som kallas det allra heligaste. Och så kommer Hebreerbrevets författare som skriver på fantastiskt nyttestament i grekiska och beskriver enorma saker. Men, säger han, vers 11, nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som skulle komma genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen, gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Och titta här, vem är i centrum av Mariakyrkan? Det handlar om honom. Alltså det handlar om honom. Det handlar inte om någon annan. Och om vi står i vägen för honom så bör vi rensas bort. Så att alla folk får tillbe honom. Han som är död och uppstånden. Med sitt blod vann han en evig återlösning. Messias är hungrig. Han mättas av vår tillbedjan. Som inte bara pågår här, utan ett sky av vittnen, säger Hebreerbrevet. Så alla de som verkligen var Kristus tillbedjare i den, och kanske gått här redan från 1247 som vi hörde Johan nämna om här. I den odelade kyrkans tid. Det var lite olika former, lite olika. Men sanna tillbedjare är de som tillber i ande och sanning. Inte just precis med din och min lovsångsmelodi eller psalmmelodi eller lite. Utan vi är födda av ande och tillber i sanning. Det är det Messias vill. Och när judiska folket hade förfälat sitt syfte så rensade han templet. Det kommer inte längre vara så här. Och nu finns ju den här djupa frågan då som jag inte ska ta upp nu. Men vad händer med dem då? Hade han inte förbund med dem? Det har han ju, va? Och då kommer vi, läs Romarbrevet 9, 10 och 11 som tar upp den frågan. Han är inte färdig med dem än. Han är inte färdig med det där folket än. För fikonträdet ska börja knoppas. Har ni hört om det? Det är någonting annat. Går vi inte in på det nu? Vi är gojims. Vi är härliga, frälsta hedningar. Tack vare Jesus. Vi är inte judar på det sättet, men vi är inympade i Guds folket. Så det är någonting huge. Det är stort det vi håller på med. Det är det verkligen. Och det kan vara förföljda kyrkan i Nordkorea. Vi ber på vårt böneberg eller på vårt Sigtuna bönecenter. Vi ber mycket tillsammans med Open Doors, som är den förföljda kristna kyrkans. De jobbar mycket med att samla data på det. Vi har samarbete. Vi kommer ta hit dem också vid något tillfälle. Vi ska stå samman med den lidande kyrkan. Och kanske vi också ska vara kallade att på ett eller annat sätt gå ut och vara en hand, en mun och en hand. Nu är det några bröder som åker iväg och bygger en kyrka i Sydsudan. Men du kanske ska förbereda dig för missionstjänst. Ja, men Sven, jag är 80 år gammal. Snälla någon, Gud är mycket äldre än dig. Alltså, förstår du? Och om inte du kan gå, kan du frigöra ekonomi så de kan gå. Så det finns alltid olika sätt att göra det. Så, nu har vi klarat av fas nummer ett. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. För alla folk. Och då lovade jag att inte läsa några bibler, så ska jag inte göra det heller då. Men det står i Uppenbarelsebokens 7:e kapitel att han såg en stor vit skara som ingen kan räkna, från alla folk och stammar och språk. Och de stod inför Guds och Lammets tron och prisade och lovade honom. Och han ska torka alla deras tårar från sina ögon. Jag menar, vi har smärta här, alla här inne. Skulle vi sitta och intervjua vilka grejer du har varit med om? Det är nöd och det är missförstånd och det kan vara, är ni med mig? Men han ska torka det bort. Och så ska han för evigt vara din herde. Är inte det härligt? Tänk att Jesus är min herde även på andra sidan. Inte bara här. Det är kyrkans enorma budskap. Rättfärdiggörelsen genom tro alena och nåd alena. Men det är ett evigt budskap. Ett evigt blod.